Polisen på Österlen söker efter en 82-årig man som varit försvunnen från sitt hem på Österlen i Skåne sedan i söndags eftermiddag. Mannen har ett lätt förståndshandikapp och tros ha cyklat iväg. Han är känd för att kunna cykla ganska långa sträckor.
Välkommen till polisen.
Hej, hej. Jag heter Linda Evereus, ringer från Sveriges Radio. Jag sökte Eva Gunn Westford.
Han kom ju ofta här och handla och... Ja, det var ju mycket att de... Ja, de var ju ute och leta efter han överallt och i skogen. Och det var mycket helikopter och polis och allt sånt runt om här. Så att det...
Saknad. En P4-dokumentär av mig, Linda Evereus. Framför mig har jag hav så långt jag kan se. I ryggen har jag stens huvud. En höjd som syns på mils avstånd och som sedan urminnes tider varit ett sjömärke. Berget liksom kastar sig brant ner i havet. Det är en nationalpark här. Ligger en bit utanför Kivik på Österlen. Och just nu är det isande kallt och hissnande vackert. Vågorna skummar mot och mellan de stora svarta stenarna. Och här de här kalla vågorna vräker in. Här på eftermiddagen den 10 mars 2012 hittas Gunnar Nilsson död. Jag var en av alla nyhetsreportrar som rapporterade om det. Om att en man, 82 år gammal, var försvunnen från sitt hem i byn Sankt Olof. Att han cyklade iväg söndagen den 8 januari och sen inte hittades. Polisen sökte och polisen fick in tips. Speciellt de första dygnen efter försvinnandet ringdes det till polisens kommunikationscentral. I händelserapporten står att läsa...
Man försvunnen, troligtvis ute och cyklar, iförd gul regnjacka och hjälm.
Man sedd vid Vitaby.
Man sedd på väg mot Stenshuvud.
Man sedd på E65 riktning Malmö.
Man sedd vid Ravlunda.
Man sedd i Kågeröd.
Patrull i Sankt Olof.
Fortfarande borta. Vill efterlysa.
Har tidigare varit i området runt Stenshuvud.
Helikopter behövs för att söka vid Stenshuvuds toppar. Helikopter kan inte flyga idag, kanske imorgon.
Mannen ska in på ett boende.
P-plats Stenshuvud kollat. Viks golfklubb kollat. Kapellet kollat. Bostaden kollad.
Tillägg signalement. Cyklar framåtböjd och tittar rakt ner i marken. Har egentligen ingen uppfattning om var han cyklar.
Skäggig, ser ut som ett original.
Helikopter flyger.
Det här var inte första gången 82-åringen cyklade iväg. Han hade tidigare cyklat till både Malmö och Kristianstad. Sträckor på uppemot 10 mil. Och sökts och hittats av polisen. Senaste gången bara några veckor tidigare.
Välkommen till polisen.
Om och om igen. Har det hänt något? Några spår? Vad vet ni? Vad gör ni? Och ute är det svinkalla januari. Snart isvindarnas februari. Och ja, sen kommer vårvintriga mars. 2 månader har gått. Det överlever ingen. Speciellt inte en ensam 82-årig man som brukar hamna vilse och som i lokaltidningen beskrivs som förståndshandikappad och utan uppfattning om tid och rum.
Patrull 62-91-10 till Stenshuvuds nationalpark vid Kivik med anledning av att en livlös person anträffats. En person som promenerade på klipporna såg mannen och en cykel. När patrullen kom till platsen konstaterades att kroppen låg delvis i vatten. Platsen är väldigt svåråtkomlig med mycket klippig och stenig terräng och kroppen var svår att hitta när man överblickade området. Inget tyder på att mannen blivit utsatt för någon form av brott. Han låg i fosterställning och det såg ut som om han hade lagt sig på platsen för att söka skydd och vila. Patrullen på plats konstaterar dödsfallet 2012-03-10 klockan 15.20.
P4 Kristianstad, Sveriges
Radio. Idag blev det klart att den döde man som hittades vid Stenshuvud söder om Kivik i lördags är den 82-årige man som försvann på cykel från sitt hem i Sankt Olof i januari. Eva Gunn Westford är informatör vid polisen.
Nu vet vi att det är den 82-årige mannen som vi har lagt ner mycket resurser på att hitta. Vi har kunnat identifiera honom idag. Däremot så vet vi ju inte dödsorsaken.
Han beskrivs som förståndshandikappad och utan uppfattning om tid och rum. Som alldeles ensam, utan anhöriga. Dödsorsak oklar, ingen misstanke om brott. Rättsmedicinsk undersökning, allt klart, 82-åringen kort och gott, mediespråkets anonyma sifferbenämning. Beklagar, beklagar och case closed. Men han har bott i byn sedan 60-talet. Alla kan beskriva hans cykelstil och hans regnkläder. Han är inte 82-åringen, han är Gunnar. Och jag kan inte sluta tänka på honom. Nu har det gått över ett halvår sedan Gunnar Nilsson, 82 år, hittades död i vattnet intill Stenshuvud.
Hej, ursäkta. Du ser ut som att du jobbar här. Det är inte bara kika in, för jag håller på och försöker göra ett program.
Jag är i Sankt Olof, Gunnar där Gunnar bodde, och går in på ICA mitt i byn.
Som gick bak, menar du?
Precis. Mm. Jag bara tänkte, jag måste bara kika in här och höra. Mm. Liksom, tänker du som jobbar här, var det någonting som det pratades mycket om i byn om Gunnar?
Ja, det gjorde det ju. Han har ju alltid det.
Han kom ju ofta här och handlade och... Ja, så man saknar ju honom. Inte han fanns mer.
Men under den tiden där när han var borta... Sista gången var det två månader faktiskt innan man hittade honom.
Ja, det stämmer.
Hur pratade man om det i byn då?
Ja, det var ju mycket att de... Ja, de var ju ute och letade efter honom överallt och i skogen. Och det var mycket helikopter och polis och allt sånt runt om här. Så att det...
Några hundra meter bort ligger det vita tvåvåningshuset som Gunnar bodde i.
Men på första våningen står det fortfarande Gunnar Nilsson på dörren. Hej, hej. Bor du här? Va? Bor du här i huset?
Ja.
Hej, Linda är i huset. Jag jobbar på Sveriges Radio. Men, är det han? Men vilken tur.
Så kommer Stefan Johansson som är ordförande i bostadsrättsföreningen. Bouppteckningen blev nyss klar, berättar han. Han har bott granne med Gunnar länge.
Ja, jag har flyttat hit för 10 år sedan och Gunnar har bott här i 24 år. Och här hade han ju då, ja, när jag kom så var det bara gamla som bodde här. Och de har bott där länge så alla kände varandra och Gunnar var en del i det. Men sen dog de gamla, de dog en efter och han blev ensam kvar. Det kom ju helt nya människor som han inte kände då. Så att det var heller inte så bra för honom då. Men vi respekterade honom och det var ingen som på något sätt markerade något avstånd mot honom eller så. Utan det var väl det att man kanske trodde att man inte kunde få kontakt. Vilket man lätt kunde ha fått om man hade kanske ansträngt sig lite grann. Men det är ju sånt som man tänker efter då. Man blir efterklok när det har hänt något.
Vi går runt huset. Stefan var precis på väg ut för att sköta om planteringarna. Och han pekar på lägenheten på första våningen.
Detta är Gunnars lägenhet. Va? Du ser att det är lite medtagna fönster. För han gick ju ofta ifrån de öppna. Så att också öppna när det regnade och, eller blåst och så. Men, och här kastade han ut bröd till fåglarna varje vinter.
Jaha.
Så han var väldigt omtänksam. Och fåglar betyder speciellt mycket. Och det gör det för mig också, så det hade vi gemensamt.
Men kunde du, Gunnar, prata om fåglar då, eller?
Ja, lite grann. Så, men nej, han var inte, det var inte så att han var inte fågel. Inte, han hade omtanke om de små djurerna. Det var kanske snarare det. Mm. Så, och här var det ju fåglar runt omkring då, så.
Så här från balkongen här så kastade han ner lite bröd och så?
Ja, det var det mest. Gråsparv och talgoxar och bofinkar som fick mat då. Mm. Gunnar var inte så borta som folk kunde få för sig, som de kanske kunde tro. Va? Utan han var mer närvarande än de flesta kanske. Men han var oerhört skygg. Så att, men kunde man titta in i hans ansikte så var det mycket klara och mycket varma och vänliga ögon. Och han var oerhört vänlig, han var väldigt djurkär och han matade alltid fåglarna runt omkring här. Och, så att, och han hade det egentligen ganska bra här på det viset att han fick styra sig själv. Han kände inte att han behövde vara slav under någon annan, så att jo, hon nu kommer en massa vildgässar. Vitkindade gässar, det hör jag på lätet.
Du kan veta det, bara så?
Ja.
Imponerande. För mig är det så här, oj, nu flyger fåglarna söderut, ja. Säger jag.
Ja. De kommer ut med kusten här och så när de ser Stens huvud så viker de in och tvärar de rakt över ner på sydvästsidan av Skåne.
Och just på Stens huvud?
Ja, de har det som igenkänning. Det är ju tranorna också. Så de ser det, då vet de att här kan man svänga och snedda tvärs över.
Mm. Jag tänkte, det var där man hittade Gunnar.
Ja, det var ja, det var tragiskt. Jag var på hans begravning och ja, det kändes sorgligt att det blev, varför det blev så. Det är ingen idé att spekulera, man kan ändå inte ändra på det som skedde och vi kan inte få veta, så det är inget, vi får lämna Gunnar och försöka mena som positiva saker istället. Mm.
Du lyssnar på P4 Dokumentär, Saknad, om Gunnar Nilsson. Så jag pratar med många. Alla vet om Gunnar. Många bryr sig om Gunnar och vad som hände. Inte alla vill berätta mer. Men många olika människor, och det där att det finns någon som ärvde lägenheten, visar mig till en och samma person. Så jag kör hem till Gunilla Olofsson som bor på en gård en bit bort. När jag ringde Gunilla för att fråga om hon ville berätta för mig om Gunnar, då sa hon ja, utan tvekan. Nu är det eftermiddag och på det stora bordet har hon plockat fram foton och brev och teckningar.
Vad har vi här för något?
Det här är ett ungdomsfoto utav Gunnar. Och ungefär som han var efter, jag skulle tro att det är militärkläder han har på sig. Och det var väl i den vevan som han insjuknade då, och han fick diagnos schizofreni. Och sen var han ju då under många år på Sankt Lars i Lund. Och när jag kom in i bilden, då var han ju 58 år. Och han hade då under väldigt lång tid inte kommunicerat alls. Utan det enda han gjorde då, det var nickade och skakade på huvudet och var totalt okontaktbar. Så jag började väl, jag hade väl haft en ganska tufft själv med mig själv. Så att vår historia går väldigt mycket ihop. Och det blev liksom bearbetning för mig också. Han hade väldigt dålig självkänsla. Så att jag satt och berättade lite om mig själv. Vi kände ju ändå, för de personalen sa till mig att ja, men man skulle lägga fram tandborst och spola i vatten och lite förbereda. Och sen så skulle man inte bry sig så mycket, för man fick ingen kontakt ändå. Men jag gjorde ju tvärtom, att jag satt och pratade och berättade. Och bland annat jag med mig min lilla flicka också, för att jag var ju inte riktigt anställd då, utan jag var mamma med Lotta, var väl kanske 1-1,5 år. Och han tittade ju på henne och tyckte liksom att lyste upp och tyckte det var väldigt. Man såg ju att det fanns liv i honom. Och sen satt jag och berättade och han satt ju och tittade ut för mig. Min blick vågade han ju inte möta. Och då så skojade jag med honom och sa att han räknar grässtråna och snöflingorna och löven. Så han satt konstant och tittade utåt. Men sen fick jag ju kontakt, ögonkontakt. När jag skulle gå så kom ju blicken lite och man fick lite tecken på att han ändå han hälsade och liksom kanske lite leende, och det kom efterhand att vi fick kontakt. Vi började gå ut och gå tillsammans. Så vi gjorde de här. Han satt ju så passiv, det gick inte att få honom till att göra någonting. Så hade jag med lite tallrik, han tyckte om att rita. Alltså successivt kom det ju ord för ord med tiden som vi fick kontakt. Så han började ju tala igen. Det tog tid. Men det var lite och lite ord för ord. Och det här satt han ju och ritade själv. Jag hade lite med mig material och sen gjorde vi tavlor av det. Och de har han haft i sin lägenhet. Så att jag har tagit vara på lite sånt här som är minner om honom.
Det är jättefina målningar, ja, av fåglar.
Visst är det fint. Och i början satt vi och gjorde det tillsammans. Så där står Gunnars namn på alla de här olika. Och sen satt han ju och pysslade med det själv för att han liksom var lite stolt att visa upp det. Jag fick ju kontakt med en läkare sen. För att Gunnar var ju väldigt neddragad med medicin och han hade haft det, nu har jag inte alla anteckningar, men han hade haft väldigt hög dos med hibernal. Och han hade ju blivit väldigt stel i kroppen. Det finns något tillstånd som heter tardiv dyskinesi. Alltså, han hade såna här kramper i munnen liksom, och svårt ibland, liksom, och ryckningar och sånt här. Och jag kände väl också att det var liksom en blockering. Så jag hittade det här, jag visste ju ingenting om psykiatrin. Så jag hittade namnet på hans medicin i en liten annons, någon kommitté för mänskliga rättigheter. Och där stod just om den här medicinen och att det var något som absolut inte var bra. Och sen så skrev jag till den här föreningen då och fick kontakt med en läkare som var mot det här medicineringen. En som heter Lars Mortensson. Och han svarade konstigt nog på mitt brev. Så att, jag ska säga, här är en, här är lite bilder. Det är en bild på honom själv, Lars Mortensson. Och det här är då 1989. Då hade jag ju, jag kom till Sankt Olofshemmet 85 med min dotter, för så 86 någon gång. Så det var ett par år som jag hade haft kontakt med Gunnar.
Hur länge hade Gunnar bott på Sankt Olofshemmet då?
Cirka 20 år. Och man visste inte så mycket om honom, man visste inte så mycket om hans diagnoser. Jag tror inte personalen visste det överhuvudtaget. Man hade lite tankar om att någonting hade hänt. Han hade varit skogshuggare i Norrland och bland annat efter militären, som inte hade gått så bra. Det var då han hade slutat tala. Men det stämmer ju inte riktigt med journalen, utan det blev liksom successivt. Som att han förlorade hoppet lite. Och Sankt Olofshemmet var ju ett ålderdomshem alltså. Så att det första jag kom dit och såg alla de här gråa och vita huvudena, och så såg man ett som mörkt, liksom som skilde sig från alla som var unga. Men den här läkaren hjälpte mig väldigt mycket, för att han hjälpte mig när vi drog ner på medicinen. Och egentligen Gunnar la det i fortare takt än vad han skrev, så att han smusslade undan för mig också. Men han klarade av det. Han klarade av det faktiskt. Här är ju bild på Gunnar då. Alltså det syns ju fortfarande att han var ganska så stel.
När är den här bilden ifrån? Ungefär.
Ganska insjunken i ögonen. Ja, det är ju. Det är då 1989, ja. Som han tog de här bilderna.
Här är väl, men då med hjälp av den här läkaren här väl, så... Ja. Bestämde ni er för att trappa ner på medicineringen?
Ja, precis. För att vi liksom kände att det var som en blockering, att man skulle behöva komma djupare så att han liksom kunde öppna. Men läser man då i journalen så läser man ju väldigt mycket om just det här. Och så att han var ju väldigt blyg, tillbakadragen, hämmad. Och det lättade väl upp en del när han hade kontakt med mig. Sen träffade jag ju Nils. Jag gifte mig med Nils, och så han arbetade som vaktmästare där. Och då sa ju Gunnar, men det är lite längre fram, att han höll på, kände det som att han förlorade fotfästet. För vi hade ju daglig kontakt och han var ju väldigt bra ett tag. När vi var ute och gick, och hon var ju liten då, min dotter, så att hon inte ville sitta i vagnen och jag tyckte jag orkade inte bära, så gick han och tog upp henne och satte henne på axlarna, bar henne, och han till och med passade henne. Och då, han gick till park med henne och satt och lekte med henne, och sen så köpte han det då i mycket färdigmat. Men när jag kom på middagen så hade han färdigmat, och det var under hela tiden. Alltså jag gick, för då hade han flyttat ut till en lägenhet som blev, det var en äldre man som kom till hemmet, och han hade en lägenhet precis vid sidan om hemmet. Så det var precis bara tvärs över gatan då. Men han fick sin första egna lägenhet. Och det hade han inte haft innan. Och vi hjälpte så att han möblerade. Och vi tapetserade lägenheten, Gunnar och jag. Ingen av oss hade någonsin tapetserat. Men att det blev hyfsat. Och det blev ja, något lite på snedden. Men nu har vi målat över alltihopa. Men det blev ändå, han fick ett hem. Och han var jätteglad för sin lägenhet. Jag hör ju hans journal som den här läkaren hjälpte mig få ut. Men den har ju legat, jag har tagit vara på det.
Är det här henne inskriven, tror du?
Mm. Ja, 6/3/56. Han var född 29.
Och här är en ung man på bilderna.
Och jag minns när Gunnar började berätta liksom först om den här tiden på mentalsjukhuset. Och då la han ju huvudet mot min axel. Och så sa han att han trodde att han var i koncentrationsläger. Han har gått igenom 60 stycken insulinkoma. Det var på den tiden. Han blev ju, Gunnar var ju frisk på alla sätt och vis. Men man gav insulin tills personen kom i koma. Det är experiment. Och nästan lika många elchocker. På den tiden hade man ju inte som nu ändå, som man är sövd eller något sånt.
Var det där han fick de här höga doserna hibernal som han fortsatte
ja,
med sen?
Ja, det fick han fortsätta med sen. Han var ju kolossalt drogad när jag träffade honom.
Gunilla har läst journalen många gånger. Om flyttar mellan olika avdelningar och insulinkoman, elchocker och olika mediciner. När de träffades, när Gunilla började arbeta inom vården i Sankt Olof på 80-talet, då var Gunnar 58 och hade bott på ålderdomshem sedan 40-årsåldern. Han var utskriven från Sankt Lars mentalsjukhus i Lund med diagnosen schizofreni och med höga doser av tung neuroleptika, hibernal. Då hade han inte kommunicerat med någon på många år. För henne har han berättat om uppväxten, om en auktoritär pappa, om kärleken till mamman, om tuffa förhållanden, om stryk och misslyckanden i både militärtjänst och arbetsliv. När Gunilla hör att Gunnar kallats förståndshandikappad blir hon upprörd.
Men att han skulle vara utvecklingsstörd eller något sånt, absolut inte.
För det har skrivits det om honom, ja, men, om man läste lokaltidningarna.
Ja, ja, men så var det absolut inte. Men däremot så var han väldigt, psykiskt var han väldigt hämmad.
Och du måste ju ha varit otroligt viktig för honom.
Jo, men det var jag. Men han var också viktig för mig. Och det kändes meningsfullt. Det kändes jättemeningsfullt att göra allt det här. Så att vi gav väl båda till varandra. Och det blev en grundad vänskap. Det blev en grundad vänskap som hade hela tiden. Även om vi inte hade så mycket kontakt nu. Så absolut. Gunnar var väl en av mina bästa vänner. Absolut, om inte den allra bästa. För han har funnits så länge. Så absolut, det var han. Annorlunda, men man kan få lov att vara annorlunda också. Och han hade mycket inom sig. Absolut hade han det.
Saknar du honom?
Ja, det gör jag. Absolut, vi är många som saknar honom. Söndagen när han försvann så hade ju hans gode man varit där och hjälpt honom att packa. Och han hade verkat så glad på alla sätt och vis också. Så att de trodde väl att allting var helt okej. Och sen hade han tagit sin cykel och försvunnit.
Gunnar skulle flytta. Från sin lägenhet som han och Gunilla tapetserat tillsammans och ätit middagar i. I och för sig bara tvärs över gatan. Men tillbaka till Sankt Olofshemmet. Där han och medicinerna bodde i nästan 20 år.
Kanske det var mer planerat detta här än de andra gångerna. För det är mycket möjligt att han har cyklat och trampat och så funderat på någonting helt annat. För så har det varit ofta ju. Och sen helt plötsligt så vaknar han till och säger han, oj, nu är jag här. Nu får jag försöka ta mig hemåt igen. Men den här gången hade han ju inte riktigt något som han kan ha upplevt som hem och ta sig tillbaka till. Eftersom det var redan börjat med att packas ner och han skulle flytta. Så att Det var annorlunda.
Så samma dag så cyklade han iväg?
Ja, så cyklade han iväg några timmar efter. Sen blev han ju inte hittad längre. Han blev inte hittad igen förrän då när de till slut efter flera månader. Han låg ju oländigt nästan som i en grotta som inte var synlig. Utan bara utifrån från havet nästan som man kunde se. Och han hade väl känt, det var ju hans hemtraktar, det var ju där han har sprungit och lekt en gång. Ja. Så att han hade dragit sig dit och tydligtvis bara krypit in och lagt sig.
Ja. När du hörde att han hade försvunnit i samma veva som han faktiskt skulle flytta iväg, vad tänkte du då?
Jag var orolig faktiskt, därför att det kändes annorlunda. Jag var orolig för den här flyttningen. Det var jag. som han var en vän till oss. Han var lite speciell och jag tror nog många här i trakten också såg honom som lite speciell, men ändå som han var ju alltid rar och vänlig och hjälpsam och hade mycket inom sig.
Gunilla tar fram ett ganska nytt foto.
Mm. Här är ju denna bilden som han ungefär såg ut när han försvann. Han tyckte om och var lite välvårdad och han hade ganska mycket med fina kläder och sånt där också, tyckte han om. Det är hemma i hans lägenhet, i hans lilla kök.
Han ser väldigt nöjd ut.
Ja, han ser nöjd ut på det fotot.
Mm.
Han var ju väldigt mycket igång och han klarade sig bra själv. Han lagade mat. Han lagade mat så när det var dyrt att äta. Jag var ensamstående mamma. Det var dyrt att äta på hemmet. Så jag sprang ju fram på middagen istället. Han stod och lagade mat. Han lagade en gång, kommer jag ihåg, han satte i sig 13 sillar. För han var ju både glad och han liksom tyckte väl att det var stolt och så. Och så han hade lagat själv och han köpte sina grönsaksrör och fiskpinnar och alltihopa. Men det var gott. Det var gott och vi åt tillsammans och han levde upp väldigt mycket med det. Så hur var Gunnar? Vilken del av Gunnar ska jag då beskriva? Men jag tror att det var då när han var som bäst, när han hade någonting att fylla dagarna med och när jag kom och vi var väldigt nära vänner. Och det liksom ändå han var igång och så framåt och han hade alla runt omkring. Så det är väl den Gunnar som jag vill minnas mest.
Du lyssnar på P4 Dokumentär. Saknad. Gunnar Nilsson hade varit försvunnen, saknad i 2 månader när han hittades död den 10 mars 2012. Jag ringde polisen, ja. Jag ville ha svar. Jag läste allt som skrevs, artiklarna, polisens händelserapport, flashbacktråden. Stranden vid Stenshuvud där Gunnar Nilsson hittades ligger bara någon kilometer från hans barndomshem. Jag frågade Jessica Kangasniemi från frivilligorganisationen Missing People var de skulle ha sökt efter honom.
Man kollar ju sådana platser där personen känner sig trygg och det är ju oftast föräldrahemmet som man kollar och det är ju det man ofta tar skallgång så att säga.
Så om ni fick veta att någon som mådde psykiskt dåligt var försvunnen så skulle ni i närheten av ett barndomshem till exempel vara en logisk plats att leta på för er?
Ja, det skulle det vara. För man utgår alltid, först och främst så utgår man ju alltid från hemmet och man kollar ju alltid hemmet, arbetsplatsen, bilen, sommarstugan och sådana grejer. Sådana givna platser, det är ju sådana som man kollar först och främst. Då. Men sen efter det så är det ju barndomshem på ställen där de har bott och känt sig trygg så att säga. För det är ju oftast där som man hittar personerna.
Ska träffa Roland Persson?
Ja, yeah. Då går man ner
en trappa. I lokaltidningen Ystads Allehanda där skrev man att det hade funnits planer på att sätta GPS på Gunnars cykel. Jag frågade Simrishamns kommuns socialchef Roland Persson varför det inte gjordes.
Man kan inte sätta en GPS på personer. Det kan man bara göra om personerna skulle samtycka till det själva. Det är förbjudet att göra det. Det får man inte lov att göra. I så fall ska personen själv be om att få det. Och det är, kan jag säga att det är nog inte så där, kan jag aldrig gå in på enskilda personer eller så, men det är inte alls säkert att man är intresserad av någonting sånt.
Kan du säga någonting om det var så att det inte var möjligt i det här fallet?
Jag kan säga som så mycket i varje fall att det med största säkerhet inte var möjligt i det här fallet att göra på det viset. Alltså man får inte göra så, det är alltså man får absolut inte lov att sätta GPS eller liknande på personer om det är mot deras vilja. Det finns ett uttryckligt förbud i lagstiftningen mot det. Det får vi inte göra.
Kan du säga om någon i det här fallet hade frågat honom om han ville det?
Det har jag ingen aning om.
Och jag frågade dem som var nära, som grannen Stefan Johansson. Så egentligen cyklade han hem den där dagen kanske?
Ja, han borde säkert från sin barndom borde han säkert ha känt till. Det är sorgligt att det ska bli så. Men som sagt var det. Nu är det så, det kan vi inte ändra på.
Jag frågade Gunilla Olofsson.
Men du, man tänker på hur det var när han försvann. Och så känner du att du
Alltså gjordes allt man kunde, som kunde göras, ja, för att hjälpa honom?
Absolut, absolut, det gjorde. De satte igång jättemycket resurser för att leta överallt på vägarna och nästan, tror jag, i halva Skåne eller liksom långt iväg. Det gjorde man, det gjorde man. Men det blev kanske man borde ha letat mer i närområdet. Kanske det blev fel att man liksom kanske inte riktigt psykologiskt kanske hade kunnat kanske förstå lite mer om vad han kan ha tänkt eller hur han kan ha agerat. Men alltså från polisens sida så gjordes ju absolut allt.
Ni gjordes allt,
ja. Absolut allt, ja. Så på den biten tror jag man gjorde allt. Man gjorde allt för att leta.
Det finns inga svar. Och när jag tar mig ner där klättrande bland de stora stenarna precis nedanför Stens huvud, oländigt, snårigt och krångligt, trots stark, rejält klädd och inte ens 40.
Det är hisnande vackert och alldeles väldigt brant. Svårt att ta sig fram. Man tar av från riksvägen och sen är några kilometer in på en mindre väg. Sen får man parkera och gå ganska långt. Kan inte låta bli att undra hur man tar sig fram här. I januari snårblåst. Man är gammal och ensam och har en cykel med sig.
Och jag tänker stilla att här hamnar man inte bara. Att man får försvinna om man vill. Nu har de vitkindade gässen flugit vidare. Och Gunnar vilar i sin grav. I dödsannonser kan man ibland läsa älskad, saknad. Gunnar Nilssons dödsannons hade en bild av en cyklist. This is the way the world ends. Not bit a bang, but a whimper, skrev T.S. Eliot. Och jag tänker att jag vill att det alltid blir något slags tomrum. Kanske smäll, kanske suck. Någonstans när en värld tar slut och en människa försvinner. Kanske ett leende och ett minne om att stolt äta 13 sillar. Saknad, en P4-dokumentär. Tekniker Fredrik Brofalk och jag som gjorde dokumentären heter Linda Evreus.